Det här är P1, Sveriges Radio. Historisk häxjakt på läkare i Katrin da Costa-mordet och medierna eldade på.
Skäms du inte? Det är min fråga. Skäms du inte för det du gjorde?
Och som Kalibers granskning av FNs klimatfaktoider landade de själva rätt i sin beskrivning av verkligheten.
Ja, alltså det här är ju en klassisk backhanded compliment. Man låtsas att någonting är viktigt och intressant, men i själva verket ser man ut efter att sänka trovärdigheten.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. Sveriges Television har de senaste veckorna satt nytt fokus på ett 4 decennier gammalt mediedrev.
På jobbet så ringde journalister, journalister ringde till bekanta, skaffade du nya bekanta så ringde journalisterna dit. Alltså till slut har man ingenstans att fly.
I Dan Josefssons och Johannes Hallboms dokumentärserie Det svenska styckmordet skildras mordet på Katrin da Costa i Stockholm 1984. Mitt i jakten på mördarna så stod svenska medier. Och resultatet blev ett mediedrev som sannolikt saknar motstycke. I veckan har vår reporter Lasse Truedsson ställt frågan: vilket ansvar har medierna för den skandalösa behandlingen av de två utpekade mordanklagade läkarna?
Det som är speciellt med medierapporteringen i da Costa-fallet är att medierna så till en milda grad samarbetar med polisen.
Dan Josefsson började arbetet med dokumentärserien om mordet på Katrin da Costa redan för 10 år sedan.
Jag menar inte att de har ett formellt samarbete, men i praktiken gjorde de det. De fick utredningsmaterial läckt till sig.
Någon med insyn i fallet hade tipsat Expressen så det fanns en fotograf på plats.
Och med det eldade de på och piskade upp en sorts hatstämning mot de här då misstänkta männen. Som i sin tur på något sätt gödde polisens tunnelseende och som till slut också uppenbarligen påverkade domstolarna väldigt mycket.
Han är upprörd över hur den egna yrkeskåren agerade under de år det så kallade styckmordsfallet var en följetong i medierna. Den följetongen började nästan på dagen för 40 år sedan, den 3 december 1984, när rättsläkaren Tet Härm greps, misstänkt för mord. Och omedelbart fick medierna nys om vad som hänt.
Och då började ju framförallt kvällspressen då att skriva som besatta om detta.
Per Lindeberg är författare.
Då byggde man redan från start upp en bild av den först anhållne läkaren som en sexgalen våldsman som förmodligen var skyldig till 2 mord.
Han var den som för 2 decennier sedan först lyckades bryta igenom den rådande mediebilden och i boken Döden är en man pekar på avsaknaden av bevisning mot de 2 läkarna. Dan Josefsson håller med om bilden av hur Tet Härm smutskastades.
Då publicerade man ju en massa lösa rykten och allmänt skitprat om honom. Och det ledde ju till att faktiskt 8 tidningar fälldes sen av PO. Diaboliseringen av honom 84 är grunden för hela katastrofen som sen händer.
De 2 männen kallades länge allmänläkaren och obducenten i medierna.
Men anonymiseringen skyddade dem egentligen inte. Jag skulle snarare säga att anonymiseringen skadade dem därför att den gjorde det möjligt för journalister att påstå en massa saker som det hade varit svårt för dem att påstå om de hade använt namnen. Och till slut så gick man ut med namnen på ett spektakulärt sätt så att det inte kan ha funnits en människa i Sverige som inte visste vad de hette. Så det är ingen vacker historia det där heller.
Om polisen börjar berätta sensationella saker och det verkar styra deras arbete
Är det inte plikten att föra fram det i ljuset så att det kan granskas?
Jo, absolut, men på ett nyktert sätt.
Per Lindeberg igen.
Man måste hela tiden markera att det som sägs nu, det har de, polisen inte företett några som helst belägg för. Det som polisen beskriver, det har aldrig prövats i domstol.
Dan Josefsson kan inte riktigt peka ut något särskilt medium som ledande.
Det följer liksom inte klischébilden att det bara är kvällspressen som begår övertramp. Det man ser är ju att även andra medier som då ska vara mycket mer seriösa hakar ju på i en förbluffande utsträckning. Och även då SVT och Sveriges Radio.
Ett exempel på detta är en 2 timmar lång radiodokumentär med tydlig tendens och namnsnämnande.
De här 2 olyckliga männen är redan, det förtjänar tydligen påpekas, dömda 2 gånger för styckning av en olycklig kvinnas kropp. Och dessa olyckliga män är dessutom dömda 1 gång innan det gick röta i målet. Dömda 1 gång för styckmord på en olycklig kvinna.
Både Dan Josefsson och Per Lindeberg är av uppfattningen att mediebilden och styckmordet och de 2 läkarna även påverkade domstolarna.
När jag tittar på tidningsklippen så är det ju ganska påfallande att medierna gillade att faktiskt visa upp bild och namn på till exempel nämndemän och domare. Det var liksom så här, de här kan fria läkarna. Det kunde till exempel vara när rättsliga rådet skulle granska ett obduktionsutlåtande. Då kommer liksom rättsliga rådets medlemmars ansikten i kvällspressen. De här kan fria läkarna. Och alla vet att fria läkarna, det är liksom att liera sig med djävulen. Så att, hur känns det liksom? Nämndemännen visste att de skulle hamna i kvällspressen vad de än gjorde, men de skulle ju bli otroligt hårt åtsatta om de friade läkarna. Och det gjorde de ju då inte, fast att bevisen ju, som vi visar i serien, var helt absurda.
Det gjordes alltså ett antal väldigt spekulativa tolkningar av den information som medierna framförde och som inte var korrekt. Den var inte riktigt, den var inte sakligt underbyggd. De här läkarna är inte skyldiga till någonting.
Mediebilden var alltså i stort sett homogen. Några få journalister ställde normala frågor. Jan Guillou skrev en del skeptiskt om bevisningen eller bristen därpå. Kändistidningen Hänt i veckan hade enligt Per Lindeberg i vissa perioder den mest balanserade rapporteringen, eftersom en journalist där hade kontakter med kretsen kring Tetherm och fick en annan bild. Hur kunde nästan en hel yrkeskår under så lång tid ge en så enstämmig och ensidig bild?
Det här är liksom inte bara ett medieetiskt problem. Det är det också. Men utöver det så är det faktiskt så att journalisterna som individer blev indragna i ett grupptänk och en sorts hatstämning som de kände liksom i sina hjärtan. Alltså. Det var liksom journalister som själva kände att det här är onda människor och vi måste bli av med dem ur vårt samhälle. Det blev en häxprocess.
En av många som Per Lindeberg anser gått över gränsen i sina tolkningar av styckmordsfallet och de 2 läkarnas själsliv är författaren och kulturskribenten Per Svensson, som tackat ja till att svara på mina frågor om fallet och mediebevakningen.
Vad skulle du vilja ställa för fråga till honom?
Jag har en väldigt enkel fråga till Per Svensson. Skäms du inte? Det är min fråga. Skäms du inte för det du gjorde?
Ska han skämmas mer än andra?
Han är i stort sällskap, det ska jag säga. Det är inte gott sällskap, men stort sällskap. Men han var en av de värsta.
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Nej, Per Svensson skäms inte.
Jag tycker att de här krönikorna, som jag vill poängtera att det var krönikor, de skildrade, de där ger uttryck för vad jag faktiskt såg och upplevde i rättssalen. Och det är ju uppdraget. När man är krönikör på en rättegång.
Per Svensson skrev bland annat krönikor i Expressen från en prövning av de 2 läkarna i kammarrätten. Han skrev texter i tidskriften Moderna Tider och skildrade styckmordsfallet i boken Den leende mördaren.
Sen naturligtvis, enskilda formuleringar, tycker att det där var, där gick jag kanske för långt, eller där borde jag nyanserat, och det hade jag med all säkerhet gjort om jag hade haft dagens perspektiv, såklart, och min egen, den ålder och livserfarenhet har jag då. Sen måste man ju ändå, när man talar om hur media hanterar saker och ting i sin tid, så måste man ju också räkna med, liksom utgå från att det är i sin tid. Man måste ju ta ansvar för det man har skrivit, men man måste också se, var jag ärlig, var jag uppriktig, var jag prövande och sökande när det skrevs. Och när jag tittar tillbaka på, eller funderar tillbaka på det där, så tycker jag nog att, för min egen del så känner jag att det var jag nog faktiskt.
Men om man lägger till dagens kunskap om hur lite faktisk bevisning det finns, som Per Lindberg, som Dan Josefsson visar.
Ja, men det kan man ju inte, det är ju ett väldigt konstigt resonemang. Alltså man kan inte säga att om du för 34 år sedan hade haft den kunskap som finns 34 år senare.
Per Svensson skrev om flera mordfall, även styckmordet, i sin bok Den leende mördaren. Du ger uttryck för ett tvivel, absolut. Men det finns ju också väldigt hårda formuleringar. Jag ser att du beskriver till term som framstår som under rättegången, som klippt och skuren ur psykopaternas Vem är det? Hur hamnar du där?
Ja, alltså det är två saker. Det ena är att det finns formuleringar som hade varit mer nyanserad och försiktigare som en 34 år äldre skribent. Det är självklart. Jag försökte ändå här vara ärlig mot mina intryck faktiskt. Och jag tycker nog att jag var det.
Han vill också nyansera synen på vad en enskild journalist kunde veta och göra där och då.
Jag tycker att medierna ska ta sitt självständiga ansvar. Jag tycker inte medierna ska kunna skylla på exempelvis rättssystemet eller polisen och säga att de sa. Men man måste ändå betänka att detta var en process. Det var inte så att medierna hade plockat det sig rakt ut i luften, utan det fanns ju en rättsprocess. Det fanns domar. Det var inte, idag kan man få intrycket att det bara var galningar som drev detta, men det var liksom att säga domstolar och socialstyrelse och framstående jurister och så vidare som drev det här fallet. Så att det är lite magstarkt att hävda och tro att man som enskild reporter ska säga att jag utgår från att alla de här instanserna har totalt fel, utan att ha tillgång till exempel hela det här utredningsmaterialet som så småningom kommer fram.
Han har tänkt mycket på varför det inte gjordes mer kritisk journalistik kring brottmålet och polisutredningen när det pågick. Tycker du att vi har ändrat oss som bransch?
Nej, det tycker jag inte. Jag kan tycka nu i den här debatten kring, eller diskussionen nu kring dokumentären, det finns liksom en slags självgodhet. Se så galna de var på den tiden. Oj, 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 så konstiga de var. Det skulle väl aldrig hända idag. Men jag tror att risken, personligen, att risken av något liknande händer är kanske större idag faktiskt.
Men Per Svensson vill ändå påpeka, det också varit journalistik som visat bristerna i rättsprocessen och rapporteringen.
Hela den här debatten visar att det finns en självreglerande mekanism även inom medierna. Det kan vara så att man upplever att en ståndpunkt eller en opinion drivs nästan med orkanartad kraft. Och det kan ha väldigt förödande konsekvenser för den enskilde, men det kommer nästan alltid en punkt där vinden vänder så att säga, och där det finns en självreglerande mekanism.
Hade vi haft fungerande medier som hade kunnat granska det här professionellt, då är det inte så säkert att det här faktiskt hade hänt.
Dan Josefsson minns hur han som ung läste om fallet och rycktes med i berättelsen om de onda läkarna. Nu hoppas han att dokumentärerna ska nå även de som tidigare var övertygade om den saken.
Jag hoppas att den här serien ska locka även folk som jag själv på den tiden då, som köpte det här, rycktes med, som tyckte att medierna gjorde en bra insats och en modig insats som hängde ut de här männen. Och att de ska på något sätt öppna sig för en omprövning.
spänn fast säkerhetsbältet, för nu har det blivit dags för oss att dyka ner i flödet för att plocka upp några kortare medienheter från veckan som gått.
Orättvisa skatten för dansbanden ska bort. Jimmy Åkesson och 11 dansband och producenter. Ja, det var rubriken på en debattartikel som publicerades i Aftonbladet i veckan. Men nu visade det sig att flera av dansbanden inte hade någon aning om att de skrev under en debattartikel tillsammans med Sverigedemokraternas partiledare. Nyhetssajten Dansbandsnytt har pratat med flera av de undertecknade banden och alla uppger att de blev kontaktade av en person som kallas Dansbandskungen. Han sa ingenting om SD. Schibsted går in i 2025 med tunga steg. Efter ett svagare resultat och negativt kassaflöde så väntar nu ett kommande sparpaket. Det kommer innebära uppsägningar på Schibsteds redaktioner. Men vilka avdelningar och hur många tjänster som berörs är ännu inte klart. Och till sist. I förra veckan så berättade vi att TV4 Nyhetsmorgon fälls i granskningsnämnden efter ett inslag om Kalla Faktas program Dödsgruvorna. Ett program som vi på medierna granskade i våras. Vi ska tillägga att i samma beslut som fällde Nyhetsmorgon så friade granskningsnämnden själva programmet från Kalla Fakta.
Sveriges Radios Kaliber har publicerat en granskning om hur FN sprider alarmistiska budskap om klimatfrågan. Budskap som helt saknar förankring i vetenskap och som i flera fall rör sig om rena faktoider. Påståenden som att antalet väderkatastrofer femdubblats sedan 70-talet och att kvinnor och barn löper 14 gånger så stor risk att dö vid naturkatastrofer som män. Men Kalibers granskning har mötts av moteld och fått kritik för att måla upp en för ljus bild av hur läget är kring klimatfrågan. Erik Petersson har i veckan gått till botten med den här mediala stridsfrågan om klimatet.
Då har vi ju gett oss på FN.
Det här är Ola Sandstig, reporter på P1-program för granskande journalistik, Kaliber.
Och då har vi då sett att de har spridit uppgifter som inte alls stämmer. Och de stämmer inte överens med FNs klimatpanel IPCC. Utan de här FN-organen går ut helt enkelt med fakta som är väldigt, väldigt dåligt underbyggda.
Huvudexemplet i granskningen är när FNs självaste generalsekreterare Antonio Guterres i ett tal säger att antalet väderkatastrofer blivit 5 gånger vanligare de senaste 50 åren.
The number of weather, climate and water related disasters has increased by a factor of 5 over the past 50 years.
Och då har jag ju flera år känt till att de har hämtat uppgifter från en databas, katastrofdatabas som heter MDAT. Och vad den egentligen visar det är att rapporteringen har blivit mycket, mycket bättre för varje år som går.
Man kan, visar Kaliber, helt enkelt inte dra några sådana slutsatser från den databasen. I ett annat exempel spårar Kaliber ner varifrån en vanligt spridd uppgift kommer om att kvinnor och barn har 14 gånger större risk att dö i naturkatastrofer än män.
Källhänvisningarna är som viskleken. Medier och organisationer hänvisar till FN. FN hänvisar till andra FN-organisationer.
Det visar sig att ursprunget är en artikel skriven 1997 av en pensionerad antropolog i USA. Som helt byggde på anekdotiska exempel.
It's entirely absurd that people will pull something.
Jag tänker att det finns en fråga här också om mediernas roll. Flera av de här påståendena är väl också sånt som liksom fått stor spridning i medier.
Absolut, jag har fått en jättespridning. Och det är klart man kan fundera över ska medierna inte ta liksom en fundering till när det är så exceptionella uppgifter som kommer. Och sen är ju problemet då att också vi litar väldigt, väldigt mycket på FN. Fort det är någonting som kommer från FN så publicerar vi det.
Ola Sandstig tycker ändå att det är viktigt att säga att man ska skilja ut FNs klimatpanel, IPCC, från det här.
Då har jag i alla fall en väldigt stor tillit. De är väldigt stringenta, de är lite torra och man fattar att det tar liksom 6-7 år att skriva en rapport.
I grunden en superintressant granskning där det som står ut som jag ser är verkligen det här med Guterres användning av data.
Det här är Peter Alestig, klimatredaktör på Dagens Nyheter.
Och det där i sig är ju extremt problematiskt. Jag blev provocerad när jag hörde det. Och tänkte redan där att ja, men det här är någonting att skriva om.
Visst hör man nästan att det är något som hänger och dallrar i luften. Ett men. Och mycket riktigt finns det ett men i Peter Alestigs resonemang.
Det som är grejen här, grundproblemet som jag upplever det, är att när man visar att felaktiga siffror har använts så kontrasterar man det i normalfallet mot, men okej, hur är det egentligen då? Vad är rätt? I den här beskrivningen av hur är det i verkligheten då? Så blir det i Kalibers granskning, den beskrivningen av verkligheten är i underkant mot hur det är i verkligheten.
I sin text skriver Peter Alestig att FN-chefens sjabblande med statistik gynnar krafter som vill bromsa omställningen. Och att Kaliber går i samma fälla, men åt andra hållet.
Och där finns det några sådana här nyansexempel. Alltså där man hade vunnit väldigt mycket på att till exempel beskriva hur de tropiska cyklonerna har förändrats.
Ja, det här kokar såklart ner till några små, väldigt komplicerade detaljer. Och vi ska börja då med frågan om tropiska orkaner. I Kaliber sägs...
Tropiska orkaner har inte ökat, men förväntas att bli starkare i framtiden.
Men enligt IPCC är de tropiska orkanerna redan nu starkare, skriver Peter Alestig i sin text. Sandstig påpekar att IPCC bara beskriver att stormarna redan nu är starkare som sannolikt. Ja, och med sannolikt menar de att de är 66-100% säkra på det, svarar Alestig.
Alltså, om man tittar på vad IPCC skriver och inte bara de här korta fraserna utan de studier som IPCC faktiskt refererar till, så är det väldigt tydligt att den data som finns visar att de tropiska cyklonerna har förvärrats, alltså de värsta tropiska cyklonerna.
Det är inte ett så starkt case, tycker vi.
Ola Sandstig.
Det kändes inte som att det var så otroligt viktigt att ta med det. Vi hade kunnat ta med det. Jag tror att vi tog med det faktiskt i Ekonyheten. Men det är en stor grej, för vi har ingenting som säger emot det. Jag personligen tycker det här är en icke-fråga. Jag kan förstå om vi hade sagt någonting som gick emot det. Men vi är ju på den linjen.
Nästa fråga är något som du kanske hört om här i medierna. Det handlar om hur Kaliber beskriver larmen om att Golfströmmen riskerar att kollapsa. Och här blir det lite kladdigt eftersom Kaliber i sitt program spelar upp ett citat från när vi på medierna intervjuade en forskare i våras.
Det sker inte på riktigt. Hade man sett några tecken i direkta mätningar, då hade man faktiskt varit orolig. Och jag tycker det är skrämmande faktiskt att se.
Här menar Peter Alestig att i Kaliber inte framgick att det finns en utbredd vetenskaplig debatt. Där olika forskare helt enkelt värderar den här frågan olika.
Om man tittar på vad de olika lägren säger så finns det de som säger att larmen är överdrivna. Den linjen hördes tydligt i programmet. Det finns ett större läger skulle jag säga som menar att IPCC underskattar riskerna.
Vi återger en debatt som var framförallt då vad gäller Golfströmmen. Och den var ensidig, anser både forskare och det anser vi också. Den var ensidig, den tog inte upp fler perspektiv och den byggde på forskning som blev kraftigt ifrågasatt av andra forskare.
Sammantaget tycker Ola Sandstig att kritiken i DN har något småsint över sig. Och han känner igen det mönstret.
Ja, alltså det här är ju en klassisk backhanded compliment. Man låtsas att någonting är viktigt och intressant, men i själva verket ser man ut efter att sänka trovärdigheten. Det är så jag upplever det. Och jag tycker det är ganska fult, för att han vill ge intryck av att Kaliber är lika slarviga med fakta som de vi granskar. Vilket självklart inte stämmer, och det har vi också svarat på nu i ett genmäle. Jag tror mest att det fanns en irritation i allmänhet över att Kaliber granskar det här området. Den här frågan är väldigt, väldigt känslig, den är väldigt tabu, kan man säga. Det är väl lite som typ frågan kring migration var, du vet, 2014-2015 eller någonting.
Men då skulle jag säga så här, att när man genomför granskningar inom klimatjournalistiken så är det ju ganska ofta så att folk påpekar små felaktigheter. Min tanke är inte alls att skjuta ner någon granskning, men jag hade inte kunnat skriva den här texten och lämna det därhän. Då hade inte jag varit ärlig mot DNs läsare.
Han vänder sig också mot beskrivningen att det just nu skulle vara så känsligt att granska klimatalarmism.
Jag noterar också att det just nu verkar finnas en trend i att liksom titta på klimatfrågan från andra sidan, om man säger så. Att det ligger nog i tiden att göra den här typen av granskningar som Kaliber har gjort.
En annan sak som Ola Sandstig tar upp är att han hittat exempel på att DN är bland de medier som spridit de faktoider han hittat i sin granskning. En TT-artikel som Dagens Nyheter publicerade 2021 påstår bland annat att antalet väderkatastrofer femfaldigats sedan 70-talet. Och en kulturkrönika från 2019 med påståendet om att kvinnor och barn har 14 gånger större risk att dö i naturkatastrofer än män.
Så de har gått ut med grovt vilseledande uppgifter. Visserligen med FN som källa, men jag tycker ändå att man borde vara lite mer ödmjuk i ett sånt läge och kanske inte sådär irriterande förnumstig som man är idag.
Läser du den kritiken som en del i det, så att säga, att DN indirekt blir föremål för kritik i Kaliber och därför blir man lite sura, eller hur skulle du?
Nej, det gjorde jag inte. Jag tror inte att han och Alistair kanske var medveten om det, men jag tycker att man borde vara medveten om det.
Jag visste ju inte det när jag skrev artikeln, så nej, det har inte spelat någon roll överhuvudtaget. Det visar ju på hur svårt det är när ett FN-organ skickar ut felaktiga siffror. Då är det självklart att det får spridning. Så därför är det ju bra att man går och söker källan till liksom påståendena, precis som Kaliber gjorde.
Men jag tänker, det är ju några exempel där som är rätt hårresande. Och liksom, alltså de här exemplen visar inte det ändå på att det finns ett visst underskott av den här typen av journalistik?
Ja, jo, det är klart att det finns mer att göra. Det gör det alltid. Jag skulle säga att det kanske inte är den största blinda fläcken i klimatjournalistiken. Jag skulle kunna rabbla upp en massa saker här som jag tycker att medierna har misslyckats med att skildra inom klimatjournalistiken, som är ett större svek mot publiken än om man har missat kanske en felaktig siffra till som har nämnts av ett FN-organ någonstans i världen någon gång.
Jag hade önskat själv att det var fler journalister som granskade det här. Att det gjordes liksom hela tiden, att man var kritisk mot rapporterna som kom. Och jag hoppas någonstans att man ska bli det utan att då dra ner allvaret. För det har inte med det att göra. Jag tror att man biter sig själv i svansen när man går ut med saker och ting som är alarmistiska och som är felaktiga. Folk upptäcker det till slut och då tappar ju inte bara medierna och kanske då även FN i tilltro och till sist även vetenskapen.
Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Har du sett eller hört något som du tycker att vi ska kika närmare på? Tipsa då oss på medierna@sverigesradio.se. Producent för medierna är Erik Petersson. Ljudet sköter Johan Hörnqvist. Och jag heter Martina Pierro. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.